Herre Jesus, jag tackar dig för att vi får vara dina barn, Herre. Och att det är bara nåd alltsammans. Tänk att jag får vara din. Tänk att jag får tillhöra dig. Tänk att vi alla får ta del av frälsningen, av hopp om evigt liv. Och att ha en gemenskap med dig här och nu. Herre, tack att det här har vi av nåd. Vi får ta emot det genom tro och det är det enda som behövs. Tack Jesus att du är här just nu. Och jag ber att du ska möta oss, Herre. Herre, du vet de tankar jag har på mitt hjärta för den här stunden. Du vet hur mycket jag är beroende av dig, av din hjälp, heliga ande, att dela det här så att det blir rätt nu. Men oavsett hur jag formulerar det, jag ber att du ska tala till våra hjärtan, heliga ande, den här stunden. Uppenbara vilket budskap du har till oss var och en personligen. Och du ser om det är någon särskilt här som är i behov av att få möta dig idag. Jag ber att du ska vara med. Tack att du har kanske redan gjort det. Du kan fortsätta att tala nu och du kan fortsätta att möta oss i nattvarden sen. Men jag ber dig särskilt för den som kom hit med ett särskilt behov. I Jesu namn. Amen. Jag ska börja med att läsa ifrån Markus kapitel 1, vers 16 till och med 20. Och står det så här. Det är lite grann så här, jag börjar bli gammal inser jag, för att just nu så är det lättare för mig att läsa på den skärmen där nere än på skärmen här. Jag har läsglasögon i väskan där, men jag hoppades att jag inte skulle behöva ta fram dem. Men jag läser där nere. När han gick längs Galileiska sjön såg han Simon och han då här, det är ju Jesus för den som inte är kan texten sen innan, det är Jesus. När Jesus gick längs Galileiska sjön såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Jesus sa till dem, kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Vi fortsätter. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedaios i båten med arbetarna och följde Jesus. Det här är en ganska märklig berättelse. Om man bara läser just Markus version som vi har läst nu. Man kan ju lite grann få bilden av att här kommer Jesus till de här fiskarna och bara säger, kom och följ mig, och de lämnar liksom allt utan att veta egentligen vem han var. Jag menar, man tänkte själv situationen att du är på ditt arbete, om du är yrkesarbetande eller skola, om du går skolan eller hemma eller vad det är, men du är i din vardag och så dyker upp en snubbe du aldrig har träffat förut och säger, hörru, säg upp dig från jobbet, lämna familjen hemma, kom och häng på mig, jag har jättekul saker planerade. Alltså det vore ju ganska konstigt om någon liksom skulle nappa på det. Men nu är det ju så att vi har ju flera evangelier. Vi har fyra evangelier som tillsammans formar en helhet. Och om vi läser hela berättelsen så ser vi att det finns en bakgrundsberättelse. Det här är inte första gången de träffar Jesus. Och jag tänkte idag att vi skulle titta lite grann på, vi kommer komma tillbaka till den här händelsen mot slutet, men jag tänkte att vi skulle idag lite grann titta på bakgrundsberättelsen som ledde fram till det här mötet med Jesus. Och vi ska gå till Johannes kapitel 1 och läsa vers 35-42. Det här är, så vitt vi vet utifrån bibeltexterna, första gången som åtminstone Andreas och så småningom Petrus får träffa Jesus. Det står om en lärjunge till här. Jag anar, fast jag är inte säker på att det är så, men jag anar att det kanske är Jakob eller Johannes som är med här också. Men det här är det första mötet vi vet. Nu är det ju så att Jesus, han levde ju i Nazaret i Galileen och de här fyra männen, Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, de levde i Kapernaum, också i Galileen. De städerna är en liten bit från varandra, men inte jättelångt. Så det är inte omöjligt att de här faktiskt hade träffats någon gång tidigare. Men det vet vi ingenting om. Det här är första mötet som Bibeln berättar om. Och då står det så här. Nästa dag stod Johannes, och då är det Johannes döparen vi läser om nu. Nästa dag stod Johannes döpare där igen med två av sina lärjungar. När han såg Jesus komma gående sa han, se Guds lamm. De båda lärjungarna hörde vad han sa och följde efter Jesus. Jesus vände sig om och såg att de följde honom. Och han frågade dem, vad söker ni? De svarade, rabbi, det betyder lärare. Var bor du? Han sa till dem, kom och se. Då gick de med honom och såg var han bodde och de stannade hos honom den dagen. Det var omkring tionde timmen. Andreas, ja men här står det ju att Andreas var med. Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa och följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom, vi har funnit Messias. Simon är ju då Petrus. Det betyder Kristus, den smorde. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa, du är Simon, Johannes son, du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. I den här texten så pekar Johannes döparen på Jesus. Han är den som berättar för åtminstone Andreas att där har du frälsaren. Han säger, där går Guds lamm. Då säger han, där har du mannen som kan rädda dig. Och Andreas blir ju nyfiken och söker upp Jesus. Men det är ofta så, eller ska vi säga, det är alltid så i princip. Med något väldigt, väldigt unikt undantag. Att vägen till att lära känna Jesus börjar med att någon berättar om Jesus. Pekar på Jesus, visar på Jesus. Det finns ju enstaka undantag där Jesus själv har uppenbarat sig för någon. Sådär plötsligt direkt. Men det kanske inte det vanliga. Utan det vanliga är att någon människa visar på, här finns den som kan rädda dig, Jesus. Om jag bara vill stoppa upp där väldigt kort och ge en första utmaning till oss som är här och som tror på Jesus. Och så vill jag ställa frågan, vem är du en Johannes för? För det är ju så att ska andra människor lära känna Jesus så förutsätter ju det att vi faktiskt pekar på honom. Och säger, där är han. Och det är den första utmaningen jag vill lämna idag till oss. Vem är du, vem är jag en Johannes döpare för som pekar på Jesus? Som säger, där har du din räddare. Det som händer hos Andreas är att det föds en nyfikenhet. Han hänger på Jesus. Så småningom så märker Jesus att det är någon som följer efter mig och frågar, vad vill du? Och han frågar, jag vill veta var du bor. Kanske en lite speciell fråga, eller speciellt svar kan man tycka. Men han får följa med Jesus och stanna där den eftermiddagen, den kvällen. Han hämtar då sin bror Simon Petrus. Och det verkar som utifrån texten att nu följer en period då, tror jag personligen, alla de här fyra männen som så småningom dyker upp där på stranden, de här fiskarna, Simon, eller då Petrus, Andreas, Jakob och Johannes, hänger på Jesus. Johannes döparen, han döps i ett område som heter Judén, lite söder i Israel. Så småningom, så ganska snart här efter, så lämnar Jesus det området och vandrar tillbaka upp till Galileen som ligger lite norr i Israel. Och då verkar det som att de här är med Jesus. Så att det följer nu en period där de går med Jesus, lär känna Jesus, får liksom veta, vem är han? Vad är det för människa? Vad är det för person? Vad är det han står för? Vad är det för budskap han kommer med? Och det är också det vanliga mönstret när någon kommer till tro. Det är väldigt sällan som en person, om man läser i bibeltexterna, som en person bara plötsligt ändrar sig och liksom på något sätt bestämmer sig för att nu ska jag bli lärjunge. Det händer några gånger, men oftast, mitt intryck i varje fall efter att läsa bibeltexterna, det är att då är det människor som har en på något sätt destruktiv livsstil. Som verkligen behöver bryta väldigt plötsligt. som utan egentligen någon längre process bara bestämmer sig för att nu lämnar jag mitt liv och så går jag med Jesus. Det vanliga verkar vara att det finns någon form av process bakom där man har lärt känna Jesus. Och det är också det vanliga idag när människor kommer till tro. Att det är en period när man är lite nyfiken, man tar reda på, man kanske kommer till kyrkan ett antal gånger, man börjar läsa Bibeln själv, man börjar på något sätt lite försiktigt lära känna Jesus. Vi fortsätter. Jesus, han kommer upp till Galileen och vi kommer fram till kapitel 2 i Johannes evangelium. Och vi ska läsa vers 1 till och med 9 och sen vers 11. Då står det så här. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet, men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, de har inget vin. Jesus svarade henne, kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där 6 stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. De fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till värden. Och de gjorde så. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Och så vers 11. Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Här gör Jesus det första dokumenterade undret. Det är ju fullt möjligt att han har gjort under tidigare. Men inte vad vi läser om i bibeltexterna. Det här är det första under som Jesus gör som vi kan läsa om. Och de här lärjungarna, de här männen som är på väg att bli Jesu lärjungar, är med Jesus när detta händer. Och får se honom göra det här undret. Och så står det att de trodde på honom. Jag vet inte om det är undret som nu gör att de till sist vågar bestämma sig för att men nu vill vi tro. Eller om det redan har hänt. Men när vi kommer fram hit i berättelsen, då har de här lärjungarna kommit till tro. Och det är ju så att tron är det som räddar oss. Så nu har de blivit vad vi då i kyrkan skulle säga frälsta. De har börjat tro på Jesus. Och det är ju så att en upplevelse av Guds övernaturliga kraft som de får med om här kan ju ofta hjälpa till att ta beslutet att tro. Det kan vara där på något sätt det börjar processen att oj, man får uppleva ett under och så förstår man att det finns någon verklighet det här med Jesus och så börjar processen där. Eller också kanske det kommer en bit, man har börjat lära sig om Jesus, lära känna Jesus och så får man uppleva någonting som gör att ja, men nu är jag övertygad. Samtidigt så är det ganska intressant att se att det är ganska många människor i evangelierna som får uppleva Jesu under men ändå inte börjar tro. Inte i den meningen som vi säger, så att säga, att de har verkligen tro på Jesus som världens frälsare. Så undret i sig är inte liksom en garanti för att folk ska börja tro. Och det är också intressant att se vad Jesus säger till Thomas. Ni vet, han tvivlaren. Efter Jesu uppståndelse, Jesus har visat sig för sina lärjungar. Thomas var inte med. Och han hade svårt att tro det här. Jesus var tvungen att liksom komma där själv och visa sig för Thomas. För att han skulle våga tro att det är sant. Och då säger Jesus så här. Du tror därför att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Så Jesus lyfter fram dem som faktiskt på ett särskilt sätt. De som vågar tro på honom fast man inte har sett det här liksom övernaturliga undret. Så det är ju så att få vara med om ett under eller se ett under ske blir inte per automatik till att någon börjar tro. Och du kan absolut tro utan att ha varit med om det. Men det är ändå så att det är klart att få göra den här upplevelsen, att få se det här på något sätt övernaturliga som vi inte kan förklara mänskligt, det hjälper oss på vägen. Så kan man väl summera det hela. Men nu i varje fall så står det att lärjungarna tror på Jesus. Jesus fortsätter det här bröllopet upp till Galileen och han bosätter sig i Kapernaum, verkar det som. Och det är ju där som Petrus och de andra också bor. Och jag vet inte hur många av er har varit i Israel och rest. Har ni varit i Kapernaum? Ja, några av oss har det. Alltså det är ingen jättestor, stad vi talar om här. Så man förstår ju att nu finns ju de nära varandra. Jesus bor på samma ort, samma by skulle vi kanske säga idag. Som Petrus och Andreas och Jakob och Johannes. Och finns där och de får liksom mötas under en längre period. I vardagen. Så här står det i Lukas kapitel 4, vers 31-40. Han kom ner till Kapernaum, en stad i Galileen, och undervisade folket på sabbaten. De var överväldigade av hans undervisning eftersom hans ord hade makt. Och sen hoppar vi till vers 38. Jesus lämnade synagogan och gick hem till Simon. Där låg Simon, det är ju Petrus, Simons svärmor i hög feber. Och de bad Jesus hjälpa henne. Han gick då fram, lutade sig över henne och talade strängt till febern, och den släppte. Genast steg hon upp och betjänade dem. När solen gick ner kom alla till honom med sina sjuka som led av olika åkommor. Och han la händerna på var och en av dem och botade dem. Vi kan ju se här nu att nu har de här männen kommit till tro på Jesus. Och nu fortsätter relationen att bygga starkare och starkare. De får lyssna till Jesu undervisning, de får möta honom mer, vara nära honom mer. Och se hur han gör fler och fler under. Och för Andreas och Petrus blir det vid ett tillfälle också väldigt personligt. Det står ju att det är Petrus svärmor som blir botad. Undret sker hemma, i hemmet där. Och de personliga upplevelserna är ju också viktiga för att utveckla en tro som bär. Det tycker jag att man ser gång på gång i liksom, som pastor, i samtal med människor, när man möter människor, inte minst när de kommer i kris. Att någon gång i livet, gärna många gånger, men åtminstone någon gång, har fått det här personliga mötet med Guds omsorg. Det är inte en garanti för att tron ska bära i krisen, men det gör det lättare. Det behöver någonstans ut med vägen bli personligt. Och här finns det en fara när man, ja men exempelvis som jag, växer upp i en kristen familj i en pingstförsamling, att man ärver nästan tron. Det blir mer av tradition och kultur egentligen. Det kanske är en intellektuell övertygelse. Men om man aldrig har fått göra det här personliga mötet, på något sätt få erövra det här själv, få på något sätt se Guds omsorg om mig, så är risken att det bara blir teoretiskt, det blir tradition. Det måste någonstans få landa i mitt eget liv. Och jag tänker att det gör det på ett särskilt sätt för Petrus här. Det blir personligt. Det är inte bara andra det handlar om. Det kommer nära. Så kommer vi fram till Lukas kapitel 5, vers 1-11. Då står det så här. En gång stod Jesus vid Genesarets sjö och folket trängdes in på honom för att höra Guds ord. Då såg han två båtar ligga vid stranden. De som fiskade hade lämnat dem och höll på att skölja näten. Jesus steg i en av båtarna, den som tillhörde Simon, och bad honom lägga ut från land. Sedan satte han sig och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Simon svarade, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut näten. De gjorde så och de fick så mycket fisk att näten höll på att brista. Då vinkade de åt sina vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och det kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. När Simon Petrus såg detta föll han ner vid Jesu knä och sa, gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Han och alla som var med honom hade gripits av bävan inför fångsten som hade fått. Även Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som fiskade i lag med Simon. Men Jesus sa till Simon, var inte rädd. Från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Här finns det två sätt att se på det som är slutet på den här texten, 11 versen. Det ena är att tänka att det här och det vi läste om i Markus är samma tillfälle. Det andra det är att man tänker att det som man liksom väldigt snabbt summeras av Lukas i vers 11, att de lämnar allt och följde honom. Det är liksom det är egentligen det som vi läser om i Markus 11. Så tänker jag. Jag tror att det här med fiskfångsten vi läser om här, det sker kanske dagen innan eller precis i närheten. Jag vet ju inte om det är så, men så tänker jag. Att det sker precis i närheten av det vi läste om inledningen. De får vara med om Jesus kommer där, han predikar från deras båtar. De får vara med återigen om en väldigt personlig upplevelse med den här fiskfångsten. Och där någonstans händer någonting med Petrus där han faller ner vid Jesu knä och säger att gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Alltså det händer någonting här med Petrus där han kommer till insikt om någonting när det gäller sig själv. Och sen tänker jag att väldigt nära in på det så händer detta som vi läste om inledningsvis i Markus kapitel 1, att Jesus kommer gående där igen på stranden och säger till dem, nu är det dags. Ni har lärt känna mig. Ni tror på mig. Vi har fortsatt. Ni har fått vara med om upplevelser med mig. Nu är det dags att lämna allt och följa mig. Och det är ju så att tron är det allra viktigaste för oss. Det är genom att tro på Jesus vi får ta emot förlåtelse för våra synder. Som vi får relation med Gud upprättad. Som vi upptas som Guds barn. Och som vi får ta del av hoppet om evigt liv. Det här kan vi aldrig förtjäna. Vi kan inte förtjäna det genom gärningar, genom prestationer, genom hur vi lever vårt liv. Och vi behöver inte heller gärningar eller prestationer eller någonting för att få uppleva detta. Det är Guds nåd rakt igenom. Det enda som behövs att vi ska få bli Guds barn, för att få förlåtelse för våra misslyckanden, för att få relation med Gud själv och ta del av hoppet om evigt liv, det är att tro på Jesus. Och den tron, den har ju någonstans redan infunnit sig en tid innan hos de här blivande lärjungarna. Men sen händer ju det här att en dag dyker Jesus upp där och utmanar dem att ta ett steg vidare. Och att också bli Jesu lärjungar. Vad är en lärjunge för någonting? Det är besläktat med vårt svenska ord också, lärling. Och jag skulle säga så här att en lärjunge, det är någon som finns i en relation till en mästare och som lär sig någonting, oftast ett yrke då i vårt vardagsspråk, lär sig ett yrke genom att både lyssna till vad den här läromästaren undervisar men också att se hur läromästaren gör och ta efter. Väldigt förenklat kan man säga att det är ju en lärjunge. Att vara en Jesu lärjunge, det är att leva i en relation med Jesus. att lyssna till hans undervisning, att se på hans exempel och att forma sitt liv därefter. Vi, du och jag, vi behöver tron på Jesus för vår frälsnings skull, för vår räddning. Världen behöver att vi också är Jesu lärjungar för världens räddnings skull. Och att vara en lärjunge, det är inte ett beslut som man tar en gång och sen är det klart. Det är ett beslut som man, skulle jag säga, i en mening, tar varje dag. Flera gånger om dagen. Det är något som man ibland lyckas med och ibland misslyckas med. Att leva som Jesus lär och efter hans exempel, det går ibland jättebra och ibland så misslyckas man totalt. Och vet en sak, det ligger i att vara lärjunge. Den dagen du aldrig misslyckas är du inte en lärjunge längre. Då är du en mästare. Och Jesus har aldrig kallat oss att bli mästare. Han är mästaren. Vi är kallade att vara lärjungar. Och i det ligger att vi också ibland misslyckas. Det är inte ett problem. Men en lärjunge som slutar att titta på mästaren, för slutar försöka ta efter, slutar att lyssna, den är inte heller lärjunge längre. Vad det handlar om det är att lyssna på Jesu undervisning, se på hans exempel och försöka att lära sig och ta efter. Det är lärjungaskap. Och det är det Jesus kallar oss till. Jag ska avsluta och avrunda med 4 stycken inbjudningar. Först, jag känner ju inte er som här, jag känner några av er. Men jag känner ju inte alla. Så jag vet inte om det är så att alla här känner Jesus, tror på Jesus, har varit med jättelänge. Eller om det finns någon här som är helt ny, jag har ingen aning. Så att jag börjar med att vända mig till dig. Om det är så att du finns här idag som inte vet vem Jesus är. Som liksom är ny i det här med ett kristet sammanhang på något sätt. Och så vill jag göra som Johannes döparen gjorde. Och peka på Jesus och säga, där går din frälsare. Genom att öppna ditt hjärta för Jesus, genom att lära känna och tro på honom, så får du ta emot försoning. En försoning som innebär en förlåtelse för de snedsteg du har gjort. Som innebär att du får en relation med Gud själv upprättad. Och som också innebär att du kan få försonas med dig själv. Och i detta också få hjälp att försonas med andra människor. Genom att ta emot Jesus och tro på honom, så öppnas också dörren för ett nytt liv i gemenskap med Gud. Och du får ta emot hopp om evigt liv efter döden. Och kanske du finns här idag som inte heller än riktigt har bestämt dig för att våga tro. Men du har, likt Petrus och de andra här, liksom varit där ett tag. Att du... De följde med Jesus ett tag. De vandrade med honom ett tag innan de faktiskt, det står att de trodde honom. Och kanske du finns här som har funnits med i ett sammanhang ett kortare eller längre tid. En del människor, jag har mött människor som har varit med i en kristen församling i princip hela sitt liv. Och trots att de börjar komma upp till åren, ännu inte riktigt har beslutat sig. Så att det kan vara en kortare eller längre tid. Men om du finns här som... Ja, men du har samlat på dig en del kunskap. Du vet ju vem Jesus är. Men har kanske ännu inte tagit det här beslutet att fullt ut våga tro på honom. Om du finns här idag så vill jag vända till dig och bara uppmuntra dig att ta beslutet idag. Att våga ta steget och tro på Jesus. Fullt ut. Att våga tro att det är sant. Att Jesus är verklig. Att Gud älskar dig. Och att du får bli Guds barn genom tron på Jesus. Det tredje inbjudan jag vill göra, det är till dig som skulle behöva det här personliga mötet med Guds omsorg. Kanske i form av ett under på något område i ditt eget liv eller hos någon som finns nära dig. Eller bara genom att få göra liksom en upplevelse av Gud där han med sin kärlek rör vid dig. Eller du kanske behöver uppmuntran på något sätt. Vänd dig till dig. Vänd dig till Gud idag i bön. När vi går in i nattvarden så småningom. Be Gud att röra vid dig idag. Att möta dig idag. Jag kan inte lova någonting. Gud är Gud. Han gör som han vill. Och jag förstår inte alltid varför han gör på ett visst sätt. Men jag vill uppmuntra dig. Kanske du har många gånger har bett Gud om ett under. Eller bett Gud om ett möte med hans omsorg. Ni vet, ibland är det så att vi ber om ett under. Men så får vi istället möta Guds omsorg. Vilket på ett sätt kan bli ännu större. Ni som har varit med om det, ni vet vad jag talar om. Och det kanske låter konstigt för någon annan. Men så är det. Jag kan inte utlova någonting. Men jag är helt säker på att församlingen här vill be med dig idag. Om du behöver ett möte med Guds personliga omsorg på ett särskilt sätt idag. Och till sist så vill jag utmana oss som faktiskt tror på Jesus och känner honom. Att vara lärjungar i vår vardag. Det är någonting vi behöver förnya dag för dag. Och det är den utmaning jag vill lämna. Men kanske de flesta av oss idag. Var en Jesu lärjunge i din vardag där du finns. Amen. Herre Jesus, jag tackar dig att du är här just nu. Jag tackar dig för de här berättelserna som vi får läsa och se hur du mötte människor när du gick här fysiskt på jorden för 2000 år sedan. Men tack att du också är här idag för att möta oss. Och du ser om det är någon som är här men som ännu inte kanske fullt ut tror på dig. Jag ber att du ska komma till den personen med din kärlek och din omsorg och din stora nåd just nu. Och hjälpa den människan att tro. Du ser den som behöver ett personligt möte med dig idag. Personligt möte med din omsorg, med din kraft, med din nåd. Vad det nu är man behöver. Jag ber att när vi når nattvardsstunden och avslut i den här gudstjänsten. Möt den personen på ett särskilt sätt, Herre. Med din stora kärlek, med din stora kraft, Herre. Och så vill jag be att du ska hjälpa oss att leva som dina lärjungar i vår vardag. Vi behöver din hjälp med det, Herre. Och om det är någon här som just nu behöver ta ett särskilt beslut att följa dig. Så be att du ska hjälpa den människan att ta det beslutet och att stå för det, Herre. I Jesu namn. Amen.